Som jag lite förvarnade om i veckoutskicket, så ska jag idag försöka tangera en sån sorts predikan som det inte talas så jätteofta om. Jag skulle vilja tala lite om tvivel och otro. Det låter inte som en jättestark trosförkunnelse. Men jag tror ändå när man, för min erfarenhet är att bristen på den här typen av förkunnelse och predikningar gör att vi kan tappa en del folk i våra församlingar, och jag kommer in på det om en liten stund. Men låt oss läsa den korta bibeltexten hämtad från Lukas 7, vers 18-19. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Så lyder det korta Herrens ord. Och en liten kontext till sammanhanget var den här texten lever och existerar. Att det var som precis just har hänt. Att Jesus har besökt en liten by. Och i byn har han uppväckt en änkas enda son från de döda. Och det blev stor uppståndelse och människor greps av fruktan och prisade Gud, står det. Och det här läget som får Johannes tydligen höra om det här miraklet, det här undret som har hänt. Och läget är att Johannes just då och nu är in i fängelset. Han är fängslad, han sitter där, och vi kommer återkomma till Johannes om en liten, liten stund. Jag har gått i den här kyrkan nu 25 års tid. Och det finns en sak som skapar mer smärta i mig än något annat. Eller en mycket annat i alla fall. Och det är människor som en gång hade en brinnande passion för Gud och församlingen, plötsligt tar en annan väg i livet. Och man sakta men säkert ser hur tron börjar tyna bort. Och ni kanske känner någon sån. Ni kanske har någon vän, ni kanske har något barn, något syskon, någon förälder. Där passionen för Guds rike, en gång har de varit tänkt sig galnare än jag och hoppa omkring här, bara upp och ner på scenen och proklamera Jesus både på torget, i Korsnäståget och i Samarien, tänkte säga. De har varit överallt med en brinnande passion för Jesus. Men plötsligt så händer någonting längs vägen. Och man upptäcker att den människan plötsligt inte längre kommer på våra gudstjänster. Ett tips redan från början från mig. Om du börjar märka att någon vän slutar gå på möte, hör av dig. Ignorera inte fakta att en god vän till dig plötsligt inte längre kommer till kyrkan. För oftast finns det en orsak varför människor slutar gå i kyrkan. Och jag funderar på det här ganska mycket. Att hur är det möjligt? För jag både förstår och inte förstår dessa människor. Jag förstår att om man blir äldre, man säger att hjärnan slutar utvecklas kring 25 års åldern. Och man blir lite mer individualistisk. Och jag har gjort en sån här enkel, överdrivet, generaliserad trosstege som de flesta följer som är uppvuxna i kristnas familjer. Det börjar med att jag tror för att pappa eller mamma tror. Och den håller en stund. Man tycker att den skulle hålla lite längre. Men den går vidare sen till att jag tror för att ungdomspastorn eller någon ledare eller pastorn säger att så här är det. Och det brukar vara kring tonåren. Tills man blir myndig och rör på hur ödmjuk man är, så kan det hålla i sig ett tag. Men någonstans längs vägen så landar man i att jag vet inte, eller jag vet på vem jag tror. Det är Paulus ord i 2 Tim 1:12. Där han säger jag vet på vem jag tror. Och jag anser att alla troende i någon form, förstås om du blir kristen när du är mogen ålder, då kanske du inte tar de här trappstegen och Gud välsignar dig jättemycket. Men jag anser vi som är uppväxta i kristna familjer, vi går den här resan att jo, mamma säger så här är det. Okej, lyder man och nickar snällt. Och sen kommer man hit och jag tänkte säga för 15-20 år sedan när Benjamin predikade på ungdomsmöte, ja, då trodde jag för att han sa så. Och det är ju bra för det mesta om vi har bra ungdomsledare, vilket vi alltid har här i församlingen. Men någonstans längs vägen så ska man landa i att jag vet på vem jag tror. Och dessa två, eller till detta, finns det två aspekter som speciellt unga människor möter idag. Den allt mer stegrande antikristen kultur som de får möta i skolorna och överallt. Samt att vi har en andevärld som också är lite intresserade av deras tro. Även om nyateismen enligt mig har tappat fotfäste de sista 5 åren ungefär, så ser vi vad det gjorde med mängder av människor där från ungefär 2006, 2008, 10 år framöver ungefär. Och jag anser att vi församlingen många gånger har varit ganska dåliga på att bemöta människors tvivel och deras svåra frågor. Trots att 1 Petrusbrev 3:15 säger att vi ska vara beredda att kunna svara på frågor som människor har. Och jag tänker så här, att kyrkan behöver bli lite mer uppriktig till att ta sig an människors tvivel. För tvivlet är vare sig pinsamt eller ovanligt. Det är så där lite ovant det där. För min på något sätt undersökning och när jag håller på att fundera på de här sakerna ganska länge i 20 års tid har jag försökt lära mig och läsa mig på apologetik, en liten hobby jag har. Så att min på något sätt uppfattning att ungefär 15-20% av gemene man som hamnar i de här tunga filosofiska brottningskamperna. Så det berör ju inte varenda en, men det är en stor sorg om det berör en människa och vi inte kan hjälpa henne eller honom med dess frågor. Därför anser jag att vi också behöver ibland predika om dessa saker. För ifrågasättande av tron har ju funnits ända sedan djävulen var igång i skapelsen. Djävulen sa till Eva, har Gud verkligen sagt? Och genom historien tycks Guds ord alltid bli ifrågasatt. Från höger och från vänster. Jag menar, vi som har läst på lite, vi vet att på 1700-talet hade den så kallade belysningen. Som skulle frigöra oss från allt andligt och kristet. Och man skulle på något sätt separera det intellektuella livet från Gud. Det har funnits där, det fanns ju redan på 150-talet. Efter Jesus började man ju ifrågasätta det ena och det andra. Så det är någonting som har följt med oss. Men som jag än en gång vill påstå, vi har inte varit så jättebra hela tiden att bemöta. Det är därför jag valde dagens huvudtext. För ett antal väldigt speciella omständigheter som utmynnar i att Johannes då säger, är du den som skulle komma? Och här behöver vi komma ihåg ett antal detaljer. Johannes var kusin till Jesus. Född på ett övernaturligt sätt. De var också ganska nära födda varandra. Det var inte så jättelångt avstånd mellan Johannes och Jesu födelse. Och i och med att de var ganska nära i släkten så var Johannes ganska tidigt införstådd i troligen allting som hade sagts om Jesus. Från hedarna som var med, vise männen, från änglarna, genom drömmar till Josef och framförallt genom Johannes egen tjänst. Johannes hade själv döpt Jesus och fått se den heliga ande falla från himlen som en duva på Jesu huvud och fått höra Guds egen stämma som en av de få, lyssna, en av de få i Bibeln som hörde Gud tala audiellt. Det var Johannes. Johannes hörde Guds ord kommer från himlen och säga om Jesus, detta är min utvalde, min älskade son, i honom har jag min glädje. Så han har ett ganska brett register, Johannes, på både löften och erfarenheter som alla pekade på att det är Jesus som gäller. Det är Jesus som är Messias. Om Jesus hade Johannes sagt, jag är inte ens värdig att knyta hans sandaler. För de hade ju frågat Johannes själv, är du Messias? När han var igång där och predikade med kameler och allt möjligt han höll på med där i öknen. Men Johannes hade sagt nej, 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 den som kommer efter mig är större. Så jag försöker bara måla upp vilket liv av både profetia, övernaturligt liv, där Johannes befann sig i. Men vad som händer är att han en gång är ute och predikar och råkar gå emot makt och myndigheter, Herodes själv. Och så blir han fängslad. Han blir fängslad för att han frimodigt stod upp för Guds ord. Och i den stunden där han just nu befinner sig, in i fängelsehålan. Och det kommer inte att dröja någon länge, för han går och lider martyrdöden på grund av att någon vill ha hans huvud på ett fat under en festhögtid. Ganska grotesk önskan om man frågar mig. Men det är denna fängelsehåla, trots denna brutalt stora CV av andliga erfarenheter och löften, som Johannes tvivel nu har börjat gro. Han ställer frågan till Jesus via hans lärjungar. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och jag tänker så här, att här är en man som har varit hängiven Jesus hela livet. Men som har nitiskt följt honom och banat en väg i öknen för Jesu tjänst. Skulle det då gå så här för en som har försökt vara trogen under alla dessa år? Och min enkla på något sätt konklusion av det är att ingen av oss går säkra på när tvivlet plötsligt kan knacka på vårt hjärtas dörr. Och som en objuden gäst gör oss beroende av tvivlet. För det tycks skapa någon form av beroende, det här tvivlet, i våra liv. För jag tror många människor känner någon gång under sitt liv som psalmisten gör. Vi har läst Saltaren i sommar. Mina tårar är min mat, dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Och när du befinner dig under tårar, när du befinner dig i perioder av smärta och svåra omständigheter och någon kommer ifrågasätta det som ska vara klippan som du står på. När livet suger, när det är lågkonjunktur, när det är konkurs. Då kanske man inte alltid är beredd på detta. Var är din Gud? Finns han? Bryr han sig om dig? Bryr han sig om dina tvivel, dina misslyckanden? Ser han att du har försökt tjäna honom? Det är så där tvivel håller på och viskar med både sopran och bas. Och skulle det gå så här, slå den tanken mig igen en gång. Angå ett antal människor jag har stött på genom åren. Hur kan det vara möjligt att människor som varit så passionerade för Guds rike en dag till och med stänger dörren till tron helt och hållet? Och jag tror att vi som kyrka behöver vara ärliga kring dessa frågor. Som kampen med tvivel dels är betydligt vanligare än man tror. Och dels för att frågan för det som kämpar med otro och tvivel många gånger är fyllda med skam. Man skäms för att man tvivlar. Och det ska du inte göra. För Judas brev uppmanar oss att mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Vi kommer inte med taggtråd. Vi ska komma med silkesvantar och lyssna. Och får jag nu ge ett litet pastoralt tips när du pratar med någon som kämpar med tvivel. Kom inte så snabbt med svar, kom med kärlek. För har du inte förtroende för den som tvivlar så vill den inte lyssna på dina svar ändå. Det är min lilla erfarenhet kring det här. Och för mig, fastän det är så att för mig är tvivlet snarare tecken på tro, så ska vi vara försiktiga att mata vårt tvivel med för mycket föda. Samtidigt ska vi minnas Matteus 28:17. Jesu uppståndelse. De 11 har blivit samlade kring Jesu berg och han stiger fram då i sin makt och härlighet. Så står det att när de fick se honom tillbad honom, men några tvivlade. Tänk, vi talar alltså om de 11 här. Att de som har gått med Jesus, de har fått makt och myndighet att både driva ut andar. De har varit med och sett Jesus stilla stormar. De har sett Jesus väcka upp människor från de döda. Och nu står han här som den uppståndne Messias. Och står att några tvivlade. Och det säger mig att oavsett vad vi har varit med om, oavsett att jag har varit fått vara i himlen och prata med Jesus en gång, och fast jag har fått se djävulen själv och sett demoner få ut ur människor, jag har fått se människor obotligt sjuka bli helade, så jag är inte immun mot att tvivlet kan komma in om inte jag är på min vakt och bygger mitt hus på klippan. För det står så i Bibeln att de som bygger sitt liv på klippan, det är de som hör mitt ord och gör och lever. Därför så ska vi inte bygga vår tjänst, vårt kristna liv på mirakel eller på att vi tjänar honom eller att vi predikar. Vi ska bygga på det att vara en intim relation med Jesus dag och natt. För lever du nära Jesus så kan ingenting skilja dig från hans kärlek. För tvivlet, det fanns en rolig serie en gång som hette Tvivlet i tidningen Dagen. Kan ni googla på någon gång. För tvivlet kan knacka på varenda människans dörr. Och nu är jag en utmaning till dig som jag aldrig har gjort förr. För om du tvivlar kring Guds existens och hans godhet, tala med någon, apologet eller pastor. Jag har faktiskt varit så frimodig att jag slängt ut min egen e-post här. För jag vet ibland kan det vara lite jobbigt att höra av sig direkt och komma fram på förbön och jag tvivlar på Gud. Men kämpa, du menar, skicka ett mejl. Någonting måste jag ha lärt mig på, när jag håller på i 20 år och läst. Vi har Oskar Skog här i kyrkan, en duktig apologet som ni också kan fråga svåra frågor av. För min erfarenhet av 20 års studier, att det finns goda svar på alla svåra frågor. Det är därför vi är kristna. Tänk om det inte ska finnas något svar. Då är vi bara uppblåsta wannabes. Men det är vi inte. Det finns bra svar på alla frågor. Också bra svar. Den kristna tron håller. Men mitt lilla enkla tips, hinner inte många veckors predikan där om vi ska gå igenom en sån här apologetisk vandring. Men jag har ett enkelt tips. Om du kämpar med tvivel idag, undersök det faktum om Jesus uppstod från de döda. Har 3x1000 sidors bok som vi ska komma ut där hemma om det. Men jag anser att har Jesus uppstått från de döda, då kan vi lita på att allt han sa det var sant. Så det kan du ge någon tips att du har någon vän som funderar på kristna tron eller tvivlar. Fundera på frågan, uppstod Jesus från de döda? Samtidigt, ska inte hålla på så superlänge till, så är det också en andlig fråga. Men det finns en fascinerande text om Petrus. Det Jesus säger så här i Lukas 22. Simon, Simon. Och det är det grekiska uttrycket för att man säger Simon väldigt hårt. Man säger Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Jag tycker det är ganska märkligt att Jesus säger så här. Alltså om inte vi skulle förstå helheten. Att djävulen och Jesus tycks ha två mål med Petrus liv. Djävulens mål är att Petrus tro helt och hållet ska förintas. Det är det Jesus säger. Jag har bett för dig. Vad har han bett? Att han ska missa prövningen och utmaningen? Nej. Han har bett för att Petrus tro inte ska ta slut. Vi talar alltså om Petrus som har gått på vatten som den enda människa så vitt jag vet. Petrus som var uppe på härlighetens berg. Även Petrus tycks bli attackerad av tvivlets pilar. Där dess mål är att Petrus tro ska ta slut. Men Jesus då, han slår tillbaka och säger att nej, Petrus. Jag har bett för dig, inte bara att den inte ska ta slut din tro, utan att den ska växa. Och Petrus får en litet recept av Jesus som lyder så här: omvänd dig. Och lite överraskande säger han också: gör goda gärningar. Jesus uppmanar Petrus att uppmuntra sina bröder. Och här finns en märklig kraft, en gudomlig kraft i att göra goda gärningar. Ibland är vi i det lutherska landet lite nervösa att använda det ordet. Men det finns en gudomlig kraft och styrka i att göra gott. Jag försökte formulera det så vackert så här: att gärningarna är förstås inte frälsande, men det är som vatten för en växt. Vattnet skapar inte liv, men det får livet att leva. Så gärningarna är inte som frälser dig, men det på något sätt håller igång dig och får dig att leva och fungera och vara salig med Jesus. Och här ännu till sist finns en tredje trosgigant som i slutet av sitt liv också sitter i fängelse och reflekterar över det han är mest nöjd över. Här kunde han lätt peka på alla församlingar han hade startat runt omkring i den då kända världen. Eller han hade skrivit brev som redan på den tiden höll på att forma det troendes heliga skrifter. Han hade en utbildningsnivå som översteg de allra flestas. Han har studerat på det bästa universitetet i Tarsus. Han pratade flera språk flytande och var romersk medborgare. Han fick vara med om mirakel där döda fick liv igen. Han fick se många sjuka bli helande. Han såg anden falla över mängder av människor. Han fick stå inför höga ledare i romarriket och predika evangelium. Hans förkunnelse ledde till att mängder med människor kom till tro på Jesus. Mängder med församlingar startade, som jag redan var inne på. Men mitt i allt detta och i den stunden strax innan han ska lida martyrdöden så säger han så här: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Grekisk ord är piste. Eller pistes, beroende på vilken form du vill använda. Och det betyder egentligen att luta sig tillbaka på någonting. Tro, förtrösta på någonting. För att det är en liten banal men enkel bild. Det är som att du sitter på stolen och litar på att den håller. Det är tro. Det är det Jesus talar om. Och hur ofta tänker du på när du sitter i den här stolen, i den här salen: oj, tänk om stolen går sönder idag. Nej, eller kanske du gör det, men jag gör det inte i alla fall. Och den tron Jesus, den här pistetron som Jesus vill att du ska ha, på samma sätt du litar på att när du sätter dig på den här stolen, hoppas inte den går sönder nu för att hålla ut bilden, att när jag sätter mig här, och den höll, så med samma övertygelse, med samma tro, kan du gå att Jesus frälsning håller dig. Att när du lutar dig tillbaka på honom, så håller han upp din tro. Det är inte din egen tro som håller upp dig. Jag vet inte hur många gånger du har försökt lyfta dig, men det brukar inte gå så bra. För Paulus var den största skatten att dö med en levande tro på hans frälsare Jesus Kristus. Den uppmuntran och uppmaning till oss alla ännu idag. Därför är bönen som vi läser om absolut det sista bibelstället idag, som den desperata pappan ber till Jesus, väldigt levande ännu idag. Situationen är att han har en son som har varit sjuk alldeles sedan han var liten. Och ingen tycks ha hjälpt. Han till och med fört pappan och försökt föra den här sonen till lärjungarna och ingenting hände där heller. Så desperationen, den börjar på något sätt nå maxläge. Men så kommer han till Jesus som säger så här: om du kan, att han har frågat om du vill så kan du. Om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far. Och den här bönen hoppas att du någon gång ber. Jag tror, hjälp min otro. Vi ska fira nattvard. Benjamin som ska leda den och vi har härligt lovsångsteam som ni redan har hört. Men ja, en sista uppmaning till dig. Om du kämpar med otro och tvivel, Så även om det finns många goda teoretiska argument som har hjälpt mig jättemycket att stabilisera min tro på Jesus, så finns det ändå en sak som överstiger allt det där. Och det är de levande mötena med den helige ande. Det förvandlade livet där anden får möta oss, det är det bästa vi har för att på något sätt motarbeta det giftet som otron kan göra med oss. Så vad är gott mod, syster eller broder? Om du kämpar eller har kämpat, du tycker att allting är bara elände. Jesus är god. Och hans högsta agenda och målsättning med alla människor där de ska lära känna honom. Gud har ändå optimerat sin skapelse så att så många människor som möjligt ska lära känna honom. Så det är aldrig ute med dig, men var frimodig och prata om du någon gång har tvivel. Och be till Jesus att han ska hjälpa dig och få ett möte med honom. Låt oss be.